Hej och välkommen till Brittas vardagsrum. Det har under en begränsad tid bytt namn. Nu heter det Brittas valdagsrum. För dig som inte vet vem du ska lägga din röst på i vårat val den 9 september så kan de här samtalen kanske bli till hjälp. Jag och Robert Eriksson, pastor i Betlehemkyrkan, träffar våra 8 partiledare under vårgårda möte i Tångahallen nu i augusti månad. De här samtalen lägger vi ut som podden Brittas valdagsrum. Så där kan du lyssna och bilda dig en uppfattning, höra lite vad de olika partiledarna tycker i vissa frågor och få med dig det in i dina grubblerier om vem får din röst den 9 september. Tack för att du lyssnar. Håll till godo.
Vilken kör vi har, va?
Ja, nu tog du det första jag hade tänkt att säga. Jag tycker faktiskt kören förtjänar en till applåd. Det är inte så ofta man får liksom en så stor livekör på plats.
Nej.
Kan man sitta här uppe så gungar det, kan jag lova.
Du, var skulle du vara placerad i den kören? I vilken stämma?
Hos sopranerna.
Vilka är det? Har ni någon plats?
Jag kommer och trycker mig in och ser sen på slutet. Ja. Nu ser jag ett bekant ansikte till och med här. Ja. Mm. Får hälsa lite ordentligt sen.
Ja, får hälsa ordentligt sen. Får vänta lite med det då.
Ja.
Välkommen till Vårgårda.
Tack.
Hur har din dag sett ut?
Den har varit ganska intensiv.
Ja.
Mm. Men det tänker vi inte på nu.
Nej,
okej. Står jag här med
du,
dig.
Okej, du vill vara här nu.
Jag är sån här.
Vi tycker det är så här lite spännande att se. Var kommer ni ifrån? Vart är ni på väg? Men det är jättebra att du är här.
Tack. Jag kan gärna berätta det. Det är inte hemligt. Men jag har bara tänkt att jag skulle försöka landa här
bra.
Hos er. Jag skulle helst av allt vilja vara här. Inte som partiledare, kände jag.
Okej. Okay. Utan i sopranerna?
Nej, inte nödvändigtvis. Men om vi säger så här. Det finns inte så mycket utrymme för att gå på gudstjänster och andakt under en valrörelse. Mm. Och även en partiledare kan behöva tanka på lite sådana delar.
Vi ska fylla dig ikväll med det.
Det känns bra. Ja.
Ge oss en presentation av din familj. Jag har lite stödord om du, ifall att du...
Ja, ifall jag glömt vad de heter.
Din närmaste familj, vilka är ni?
Vi är jag.
Ja, vi ser. Jag känner redan.
Ja.
Att
jag är mamma i familjen då.
Ja.
Och så är jag gift med Niklas, min fantastiska man, sedan 5 år tillbaka. Och vi har blivit välsignade med 2 små knoddar, som båda 2 har kommit under tiden jag har varit partiledare. Birger, som fyllde 3 i maj. Och lilla Elise som precis har blivit 1,5. Sen har vi en hund också. En del blir väldigt upprörda när vi säger att hon är vår förstfödda. Men hon ingår också i syskonskaran.
Heter hon Arne?
Nej, det gör hon inte.
Nej.
Hon heter Bella.
Okej.
Okay. Borde hon heta Arne?
Nej,
har jag missat detta?
Jag märker att vi börjar komma in på mycket husdjur. Och det verkar vara lite underliga namn på en del av dem.
Ja.
Så därför tänkte jag att hon kanske heter Arne.
Nej, det är... Bella Boxer.
Okej, okay, jag kan säga att vi hade en partiledare igår som hade en honkatt som heter Mats. Så det ligger lite ifall att det kändes
inte. Det kommer kanske inte gå så bra för det partiet.
Nej, man vet aldrig.
Ja.
Om Mats får bestämma. Du...
Det är en generös publik här ikväll. Det känns bra, kan jag sänka mina axlar lite.
Absolut. När du var ganska ung började du som kommunpolitiker i Uppsala. Hur gammal var du?
Jag var faktiskt 19.
Vad var det som gjorde att du ville in i politiken?
Det var ju till syvende och sist ett aktivt beslut. Men egentligen, det blev en drivkraft som inte riktigt gick att stoppa. Jag har ju rötter på Västgötaslätten. Min mormor Gunhild bodde i Lilla Blickstorp i Jo kommun. Och vi stod varandra väldigt nära. Hon var en av de där vuxna i mitt liv som tidigt klarade av att förmedla till mig att hon fanns där. Och jag var värd att lyssna. Bli lyssnad till. Och jag var värd någonting. Precis som jag var. Fick alltid krypa ner tidigt på morgnarna i hennes säng och ta med mig ett glas mjölk och skorpor. Och så satt jag där och doppade dem. Och jag kunde prata och filosofera om allt och berätta om vad jag tyckte och tänkte. Hon bara lyssnade och lyssnade.
Du pratar
och så tog
vi ett, mycket, va?
Ja, jag pratar jättemycket, precis som du märker nu. Så tog vi ett mannagryn tillsammans, så det var det roligaste jag visste. Och så satt vi och pratade ännu lite mer.
Förklara vad det kan vara för något. Ett mannagryn? Ja, det är väldigt svårt att ta ett mannagryn.
Hon hade en plåtburk med massa små bibelord.
Ja, manna.
Mm, en man, men jag sa mannagryn när jag var liten. Så jag fortsätter att säga det fast jag har blivit vuxen och partiledare. Och så satt vi och pratade. Och den nära relationen den fortsatte även under tiden jag var tonåring. Mm. Men för att göra en lång historia kort. Hon hade ett väldigt dåligt möte med hemtjänsten. Första gången hon hade behov av hjälp från kommunen. Och de stövlade in i hennes hem. Och hade goda intentioner, men de pekade på allt som var fel i hennes hem. Och klarade inte av att se henne, respektera henne, möta henne med den värdighet som hon förtjänade. Och kommer aldrig glömma det samtalet när hon berättade om hur de hade stövlat in i hennes hem. Och det gjorde att jag bestämde mig för att det här vill jag vara med och ändra på. Mm. Och då insåg jag att vill man ändra systemet, för jag upptäckte att det var inte bara min mormor som hade drabbats, det var många fler. Vill man ändra systemet så får man kanske ge sig i kast med den här ganska snåriga politiken. Och därför blev det kommunpolitik. Mm. Och därför blev det äldrenämnden när jag var 19 år.
Imponerande. Jag skulle vilja få kommentera så här i början. Att det kommer ju ganska många vallåtar nu inför valet. Alla partier har en låt liksom som stämmer ihop med partiet och som kommer in liksom i slutspurten här. Och då visar sig, har jag upptäckt, att eran låt har seglat upp som fått väldigt bra betyg bland de olika. Jag har hört lite olika undersökningar så här.
Ja.
Eran ligger väldigt bra till. Jag skulle kunna säga så här. Den går ut med 4 bultar av 5 möjliga. Kan säga så.
Så är den också sjungen, inspelad i Nashville.
Ja.
Och sjungen av Roland Utbult.
Yes.
Ja. Det är svårt att toppa.
Ja. Du, jag har en liten analys. Om du håller med mig om den låten. Jag tror att en del av det handlar om att ni är tydliga med vad ni vill. Mm. Inte vad alla andra inte vill.
Nej.
Utan det är en positiv sång. Och har ett anslag. Så jag skulle vilja säga grattis Roland. För du är säkert här någonstans. Är han inte det?
Där är han.
Du får inte sjunga den nu. Men vi vill säga grattis till den och till er som har den.
Han sjunger den säkert i paus om ni frågar snällt. Kan han ta det utanför?
Han kan ta det där utanför. Det tror jag säkert att han gör. Annars får ni leta upp den. Den har fått jättebra betyg. Ja, det är väldigt roligt.
Vad roligt att höra.
Ja. Mm. På tal om positivt så ska jag säga. Du har fått tidigt med dig ett valspråk från din pappa.
Mm.
Kommer du ihåg det nu? Vad det är? Som han sa det du klev ur bilen vid skolan varje dag.
Jo, men det är svårt att glömma. Nej, men det var ju så att min pappa körde mig och min lillebror Gustav till skolan nästan varje morgon under hela min grundskoletid. Och då brukade han innan, oavsett hur bråttom vi hade, och vi hade ganska ofta bråttom kan jag säga, så brukade han alltid säga det. Våga ifrågasätta i positiv ton. Tänk själv, bilda din egen uppfattning. Och det där...
Det tycker jag ju är så fantastiskt.
Det var inte alltid så lätt för mina lärare,
nej,
så kan vi säga.
Ja, förstår. Mm. Men du, det jag tycker är så fantastiskt med det, att han säger, tänk själv, våga bilda din egen uppfattning. Var kritisk i en positiv ton. Och så är han från Norge. Det är
vad
väl väldigt roligt.
Allt detta på norsk, skönner du det? Det måste inte säga någonting och det hörs negativt ut. Allt hörs positivt ut på norsk.
Var kritisk i en positiv ton. Går det att göra något annat? Det tyckte jag var jätteroligt. Jag tänkte, det sista hade inte han behövt sagt. Det är svårt att vara något annat där. Du, vad betyder det ordspråket? Har det liksom, var det något som hakar i dig?
Absolut, det har präglat mig jättemycket. Och jag tror att det har bidragit till den nyfikenhet som har blivit, som ligger mig väldigt naturligt. Men det har också gjort att jag har... Jag vill bygga vidare på den här starka självkänslan. Att jag är värd någonting. Jag betyder någonting. Oavsett oavsett hur jag presterar och att jag har funnit mig i många olika sammanhang där jag har vågat ställa frågor, vågat ta lite plats. Försökt göra det på ett positivt sätt då.
Positiv tona. Du, jag har lyssnat faktiskt på ett av dina sommartal. Du har säkert haft fler, men i sommar så satt jag och jobbade en del på Öckerö. När du var på Hönö så trampade jag med min lilla cykel över och smög in i publiken där och lyssnade. Så stod jag där och lyssnade. Och en av de sakerna jag blev imponerad av var att du verkar tala väldigt lätt utan manus. Eller låg det på golvet?
Jag
försökte räkna ut det, för jag är lite nyfiken på sånt.
Jag har ganska lätt att tala utan manus. Ja, jag har inget manus med mig nu till exempel. Nej, och det går ganska bra. Det är ganska många ord ändå i minuten. Ja. Men jag har en liten fusklapp. Så att jag har på skärmar så har jag lite stöd. Men jag tycker att det är väldigt jobbigt om man ska stå och läsa ett tal så här och titta ner eller läsa ett tal upp, rätt upp och ner. Det måste komma ifrån hjärtat. Så att jag har så att jag kan ta stöd.
Men
så att jag
vet vart jag är. Hade du där vissa så här stora områden, ungefär som en sån här mindmap, där du tänkte de här och det här och det här ska jag ta upp idag?
Ibland gör jag så, och ibland så är talet skrivet från början till slut. Men jag läser det aldrig rakt upp och ner, utan då tar jag stöd utav olika delar.
Och samtidigt måste du vara ganska grundad i vad du verkligen vill ha sagt.
Ja, verkligen. För annars så får man inte ut det. Och i just det här sommartalet så, det var mycket jag ville få lov att säga äntligen om familjen. För att jag tycker fortfarande att det är så otroligt mycket ifrågasättande utav hur svenska föräldrar väljer att lägga upp sitt familjeliv. Och nu ligger det ju naturligt för mig med att jag själv är mamma att prata ur ett mammaperspektiv. Men jag tycker att det är så mycket synpunkter fortfarande i samhället på vad mammor gör och inte gör. Och jag tycker att där bidrar politiken negativt till att försöka detaljstyra familjen på ett sätt som omyndigförklarar kvinnor i en tid då vi pratar mycket om jämställdhet.
Du kommer snart dit.
Ja.
Kommer dit.
Så det som det var, du märker, det var mycket utav det jag ville säga i talet.
Jag förstod det, och du ska verkligen få den chansen idag. Jag skulle fortsätta vilja vara lite grann i din familj och det som har format er som familj. Jag tänker på ni har haft en lite tuff resa, fast man kan tänka att ni är en ganska ung familj. Och när du presenterar den för så är det lätt att få en bild när någon berättar om sin familj. Åh, det ser bra, allt verkar så bra, liksom. Allt verkar funka så bra. Och då tänker jag på din man som då har varit elitspelare i fotboll, fick epilepsi. Hur har det påverkat er? Det var en rätt så tufft besked.
Absolut. Jag kommer aldrig glömma det. Jag var på Folkets hus i Stockholm dagen innan jag skulle väljas till partiledare. Och jag var ju höggravid då också. Ja. Vi visste ju inte det då, men Birger hade ju bestämt sig för att han skulle komma ut ganska exakt 2 veckor efter att jag blev vald.
Man kanske kunde räkna ut ungefär att det var något på gång.
Det hade ju hänt grejer under våren. Det hade vi ändå märkt av. Nej, men på eftermiddagen där, dagen innan jag valdes till partiledare, så ringer min man och säger att nu har de ringt ifrån sjukhuset och att han hade fått diagnosen epilepsi. Vi ingen av oss kunde särskilt mycket om det. Men det var ganska omtumlande att få det beskedet och att han skulle behöva äta mediciner för resten utav sitt liv för att hålla det där i schack. Och då hade vi haft en uppbyggnad under våren som inte hade varit så rolig heller, där vi hade upptäckt mer och mer kopplat till epilepsin. Sen hade han också problem med hjärtat. Hjärtrusningar som hade gjort att han hade fått avbryta träningar, gå av planen och sådär. Så vi fick besked om att han hade den epilepsidiagnosen, att han behövde medicinering och att han behövde ha en hjärtoperation. Och jag valdes och Birger kom 2 veckor senare. Fantastiskt. Men återigen, för att göra en lång historia kort. Niklas gör sin hjärtoperation. Det var väldigt omtumlande. Och en dryg vecka eller 2 senare så sitter vi på midsommardagen. Och han får ett sånt här stort grannmal. Ett stort krampanfall. Och jag visste inte det jag idag vet om epilepsi. Att ett anfall i sig behöver inte vara farligt. Men det var ett väldigt stort aggressivt anfall, varade i över 5 minuter, vilket är väldigt länge. Och han andades inte i början. Och jag satt med lilla Birger, 6 eller 7 veckor gammal, la honom ifrån mig på golvet. Försökte få ner min man ifrån soffan. Han krampade rakt ner i en kudde. Och inser att han andas inte. Och jag kan inte hjälpa honom med det. Jag hade 112 på telefonen samtidigt. Men inser att de är över 10 minuter bort. Och nu sitter jag här med våran 6 veckor gamla bebis. Och den jag älskar allra mest försvinner nu ifrån mig.
Vilken dramatik.
Det var väldigt omtumlande. Ja. Och då hade vi en sommar då jag var beredd att lämna politiken, lämna allt. Men där vi tack och lov till slut sen hittade rätt i vården, fick hjälp, fick rätt medicinering och fick beskedet att ni kommer att kunna leva ett normalt liv. Ni måste hålla koll på det här bara. Och ja, det var en väldigt omtumlande sommar då saker och ting sattes på sin spets. Men där vi stärktes till slut av det och... Det fungerar väldigt bra för min man idag, tack och lov.
Du, en sån där sak till som jag skulle vilja ta ett litet varmvärd som är en lite rolig grej. När ni fick Birger, då var väl din man på, eller var det första barnet när han var på träning med laget?
Vi har inte gjort någonting enkelt.
Nej. Du ringde och sa smyg ut, du vet vad jag menar?
Ja. Ja. Men det, jag vet inte om du menar den. Han missade ju andra förlossningen nämligen.
Ja, men då menar jag första. Jag tror att han dit, men alla fick väl veta.
Ja,
det är den.
Ja, alla fick veta andra gången också. Men det här var dagen innan jag skulle ha premiär i partiledardebatt i SVT. Och jag sitter hemma och läser på och förbereder mig. Och sen så händer det här som barnmorskan hade sagt. Det händer inte som på TV. Vattnet går inte som på TV. Det gick som en skurhink. Så kan vi säga. Det var liksom ingen tvekan om vad det var som var på gång. Så att jag ringde min man. Och han spelade då musik ur sin telefon i omklädningsrummet. Där alla grabbarna i laget höll på och förberedde sig för träningen. Så att när det ringer så stängs ju musiken tvärt av. Och alla fotbollsspelarna tittar på Niklas när han svarar i telefonen. Och det första jag säger till Niklas är: håll kontroll på dina ansiktsuttryck nu. Ingen får veta något. Och han står där i omklädningsrummet. Ja, alla tittar just nu på mig, men absolut. Och så svarar jag det. Vattnet har gått. Det är dags att komma till förlossningen. Och det gjorde han också. Och de anade ju lite ugglor i mossen. Men jag har en väldigt speciell relation till hela det här fotbollslaget.
Ja,
de har varit väldigt lojala.
Ja, jag förstår det. De har varit med en del.
Ja.
Jag skulle faktiskt vilja fånga upp en liten fotbollsterm. Vi ska pröva om vi klarar det.
Be mig inte förklara offside.
Ja. Det var precis den. Men jag tror att jag kan den nämligen.
Då får du gärna
berätta. En gång i tiden spelade jag damfotboll i Nås i division. Kan man gå ner till 7 så var vi där. 8 kanske. Så jag tror att jag kan den. Då kliver... Vi säger att du står på planen och så kliver du förbi backlinjen och väntar på bollen där.
Ja, och du står där bortanför backlinjen innan bollen är slagen.
Exakt.
För när bollen är i luften, då får man lov att springa förbi backlinjen och göra mål.
Så är det, eller hur? Ja. Men du står still där. Du står still där och så kommer bollen och då blåser man offside. Och den bilden funderar jag lite över. Om ni är med på den då. Någon har passat. Men du står liksom helt still där och så hänger de andra inte riktigt med i KD-laget. Tänker, vad är det som händer nu? Några är med kanske och förstår vart ni är på väg. Några är inte med. Mm. Det är lätt att det blir en offside där man ruskar på huvudet lite. Och den har vi lagt märke till lite i den här sista tiden, eller i valrörelsen kan man säga, eller strax innan. Och då en sån boll som har gått då är ju integrationsfrågan. Om den bollen går och någon tänker, vad i all sin dag står hon där? Hur ska detta gå? Hon är för långt fram för många andra just nu i KD-laget. Och den skulle jag vilja att du säger någonting om. Det är ju så att Melker gav en fråga här. Finns det plats för människor på flykt? Hur ser ni på integrationen? Vad är eran målbild på det nu, om vi får ta den bilden då? Mm.
Det är ju både integration och migration som lite grann flyter ihop nu i debatten. Alltså vår främsta målbild när det kommer till de här frågorna, det är ju att Sverige ska vara ett land där människor som flyr undan förtryck, förföljelse, som en del gånger flyr för sitt liv, ska kunna få en fristad. Och det är utgångspunkten, att Sverige ska kunna vara ett sånt land.
Hur blir det det?
Jag tror att det blir det genom att man klarar av att då både säga att det är det som är det viktigaste. Alltså människor kan ju vilja söka sig till andra länder av många olika skäl. Apropå Melkers fråga, varför får inte alla som kommer till ett nytt land stanna per automatik? Och jag menar att det som måste väga tyngst, det är när människor flyr undan förtryck och förföljelse. Och då får man kanske välja att lägga störst tonvikt vid de människorna. Och att man kanske kan se att vi kan kanske inte låta alla stanna, utan det måste vara de skälen som är det mest avgörande. Det andra sättet som jag tror att man kan hålla i det, och särskilt med de strömningar som finns genom svensk politik nu, där debatten är väldigt polariserad och en del försöker ge väldigt enkla svar. Jo, men vi ska bara ha öppenhet. Nej, vi ska stänga gränserna. Men svaret är ju inte så svartvitt, och vi står ju lite grann mitt emellan två poler där. Då tror jag att man också måste se den andra delen, att den som har sökt asyl men bedöms inte ha skyddsskäl måste också lämna, även om vi kan se att det är en svår situation, även om vi kan känna med personen, även om vi kan förstå varför den personen vill söka en ny framtid och ett nytt liv i Sverige, så måste man klara av att hålla i båda de här komponenterna. Och den sista delen som jag tror är väldigt viktig för att Sverige ska kunna vara ett land som tryggt står där som en fristad för människor som behöver det, det är också att vi lyckas bättre med att se att integration, det kan inte bara vara jobb. Det måste också vara värderingar. För en stor anledning till att så många söker sig till Sverige, det är ju för att man har en bild av att vi är ett land som värderar alla människor lika mycket. Alltså, människan har ett absolut värde. Och att vi står upp för frihet och att vi behandlar varandra väl. Men då måste vi också se till att vi inte ryggar ifrån det när vi möter människor med annan tro, annan bakgrund, som kommer ifrån länder där man har en annan kvinnosyn. För det som händer då, det är ju att dels är det de allra mest utsatta, kvinnor som har flytt förtryck i sitt hemland, som istället möter det förtrycket i bostadsområden i Sverige. Och då menar jag, då sviker vi ju de allra mest utsatta igen. Men det ger också grogrund för en väldigt farlig främlingsfientlighet som kan peka och säga, titta, de säger att vi kan ta ansvar för människor på flykt, men det kan vi inte, för att det orsakar bara kaos. Och så får det fäste i samhället. Och vill man hålla rent mot det, då tror jag att det är viktigt också att våga ta de här lite knepiga värderingsdiskussionerna. Så alla de tre delarna måste finnas.
Det återkommer lite sen i Roberts andra del, att han borrar lite mer i det. Men tack så långt. De som har varit på våra konferenser, vi ibland säger kristna konferenser, det är så roligt uttryck tycker jag. Ibland kan säga kristna gårdar, kan en gård vara kristen? Liksom, det är konstigt. Men de kristna konferensbesökarna i sommar har ju i de här större samlingarna fått svara lite på frågor av tidningen Dagen. Det är ett valtest. Och det känner du igen.
Ja.
I de efterdyningarna så fanns ju en kraftig försämring för er i stödet från väljarna. Mm. 70% för 4 år sedan. Och nu var det 41%. Och då hör du kanske att jag frågar, hur hanterade ni det? Jag märker ju att det är en viss uppgång, så att någonting har ni gjort. Hur analyserar ni det?
Nej, men jag var kanske inte, jag tyckte att det var tråkigt att läsa de siffrorna. Men jag var kanske inte så förvånad, därför att jag vet att kristenheten, precis som övriga samhället, har varit ganska splittrad i synen på invandring och hur vi ska hantera integrationen. Och jag vet att det är många väljare som har känt sig vilsna kring ja, står valet mellan en total öppenhet som jag menar är ganska naiv och som riskerar att också då ge utrymme för radikalisering och ge utrymme för den sortens förtryck som människor har flytt ifrån, som har gjort att hedersförtryck har vuxit i Sverige. En del har trott att valet står mellan det, eller då om man är rädd för de här avisidorna, att ja, men då måste vi stänga igen helt. Och det har splittrat många väljare mellan två andra alternativ i svensk politik. Men jag tror att det är många som kommer att hitta hem till KD i valet just av den anledningen att man ser att vi klarar av att stå på två ben. Både att den som har fått avslag måste lämna, att det måste vara ordning. Men att vi kämpar hårt för rätten att små barn ska kunna återförenas med sina familjer. Att vi vill återinföra särskilt och synnerligen ömmande skäl. Och att vi klarar av att ta den här värderingsdiskussionen som gör att vi kan ha ett mottagande även på sikt i Sverige.
Tror du att integrationspolitiken och välfärden, att de på något sätt, att det finns någonting i det som gör att man tänker att de tar ut varann liksom? Det hör man ibland.
Ja,
vi liksom på det ena på bekostnad av det andra. Man kan ibland tänka, det har jag gått mycket och tänkt i sommar, vad är det för välfärd? Beskriv välfärd. Ibland tror jag att den är lite för högt uppsatt liksom. Vad handlar välfärden om i er politik? Nu fick du en smörpass.
Ja, verkligen.
Ja. Springer bara.
Ja, jag springer. Alltså det lite snävare begreppet utav välfärd, då lyfter vi fram sjukvården,
ja,
äldreomsorgen, också faktiskt polisen och trygghetsfrågorna. Alltså de delarna som människor räknar med ska fungera när man är som allra mest utsatt. När man har fått ett sjukdomsbesked, när man inte längre klarar sig själv hemma. Om man blir utsatt för ett brott, man blir slagen och behöver få hjälp. De delarna måste fungera. Ja. Men jag menar att det finns ju mer i ett samhälle som är viktigt att värdesätta, som handlar om värderingar, som handlar om det mellanmänskliga, synen på våra medmänniskor, som delvis tar sig uttryck i välfärdspolitiken.
Ja.
Och huruvida vi har riggat sjukvården på ett sätt så att vi faktiskt hjälper dem som behöver ha hjälp. Men det är klart att det finns en bredare aspekt av vad välfärd är och att vara ett land där människor kan färdas väl.
Ja, alltså lite tänker jag så här att någonstans kanske vi har väldigt höga ambitioner på hur vi själva, i och med att vi står i en så svår integrationssituation och många människor som är på flykt och fler blir det över hela Europa liksom, så tänker jag så här, det är en del välfärd som ni verkligen har med er som är jätteviktig och som ni jobbar för, med sjukvården och med de här du räknar upp. Skulle man säga att det verkligen är det som är välfärden, det viktigaste? Skulle ni kunna tumma på någonting annat i välfärden, i att vårt samhälle, hur vi vill leva liksom våra liv, vad vi vill ha för att tycka att vi har det bra?
Är det du ute efter egentligen, att ska vi sänka vår standard för välfärden för att kunna ta emot fler människor?
Yes.
Jag tror så här, att dels så behöver man se att idag så har vi lagt väldigt mycket i uppdraget vad vi tycker att politiken ska stå för. Vad vi räknar som välfärd. Det har blivit jättebrett. Jag menar, det finns hur många kommuner som helst i Sverige som tar aktiva beslut kring att nu ska vi sätta kommunen på kartan. Man ska bygga nya äventyrsbad. Man ska ha olika stora monument.
Precis.
Vi la 400 000 kronor på ett speakers corner i Uppsala som aldrig någonsin har stått och pratat i, förutom när man vid invigningsdagen.
Precis.
Och det är klart att det där utmanar vi ju lite i den här valrörelsen och säger,
yes,
är det verkligen rätt?
Yes.
Är det verkligen
rätt?
Är det viktigaste? Och vi säger att nej, det är det inte. Jag kommer nu precis ifrån Göteborg då. Nu berättar jag någonting om dagen i alla fall.
Bra.
Där jag har mött David Lega som är vårt kommunalråd där. Och de var tre kristdemokrater. Vi är bara tre kristdemokrater i kommunfullmäktige i Göteborg. En som sa nej. Vi ska inte gå in med någon kommunal borgen till att bygga ett nytt mångmiljonhotell vid Liseberg. Samtidigt som vi har äldre som inte har äldreboendeplatser. Och det är klart att det där går att utmana på fler områden. Men jag menar också att en del av hur många människor vi klarar av att ta emot, Det måste definieras dels utav hur stor är nöden. Mm. Hur hjälps vi åt? Mm. Fler länder att hjälpa alla de människorna som är i behov av hjälp. Men det måste också handla om att ta debatten om hur ser vi till att människor blir en del av det svenska samhället tidigare. Mm. Idag i genomsnitt så tar det nästan en hel grundskoleperiod, nästan 9 år för hälften. Då, efter 9 år i Sverige så har hälften av alla nyanlända kommit i arbete. Mm. Det innebär att det är otroligt många barn till nyanlända som kan gå hela sin grundskoletid och aldrig någonsin se sina föräldrar gå till jobbet. Vad gör det med framtidstron? Vad gör det med deras barnens bild av vad Sverige är för land? Om det finns en plats för dem eller inte. Jag tror att det är förödande för den unga generationen att inte se att mamma och pappa har en given plats i det nya landet. Och det är därför vi lägger så mycket av vår tid och kraft på att prata om. Låt oss se till att redan under tiden man är asylsökande så ska man få lära sig det svenska språket. Ta del av samhällsundervisning, rätt och fel, och inte behöva sitta passiv i ett helt år och inte få lov att göra någonting. Ingen som frågar efter en. Ingen som undrar, vad kan du? Kan inte du komma här och bidra? Det är så nedbrytande för en människas självkänsla. Och det där vill vi ändra på med då integration från dag ett. Okay. Och det gör, tror jag, att då kan vi också hjälpa fler bättre.
Du ska få nu, tack. Vi ska avsluta vår del. Du ska bara få några sekunder ihop med mig och få tillfället att få svara på den här frågan. Vad förlorar vi om ni inte finns med i regering?
Då förlorar Sverige en modig, trygg röst för kristna värderingar. För det ansvar vi har för våra medmänniskor. För värnandet av frihet, att staten inte ska lägga sig i allt. Man går miste om chansen till en ny regering överhuvudtaget utan oss. Och man går miste om chansen att se till att vi får ordning på svensk sjukvård och att de äldre får en röst vid regeringsbordet igen.
Bravo. Det var snyggt.
Tack. Jag hade ingen aning om att vi hade sån röst.
Vad härligt. Alltså den här sången kände jag att den här måste jag sjunga ikväll. För att jag vet ju att den här sången är lite speciell ändå för dig.
Det här kan vara den värsta intervjusituationen någonsin. Ni bara liksom bryter ner mig här framme. Musik betyder väldigt mycket för mig. Och den här sången betyder väldigt mycket för mig. Så det här är liksom lite ohederligt intervjugrepp. Jag har sänkt garden helt nu efter detta. Det här är ju en Joni Mitchell-låt, A Case of You, som jag hittade min pappas gamla skivor. Och satte på den här skivan. Den kommer från hennes skiva Blue. Och bröt ihop när jag hörde den här sången. Så hon har så speciellt sätt att sjunga på, där hon sjunger inte, hon underhåller inte, utan hon bara skär rakt in i själen, rakt in i hjärtat. Och har ett väldigt speciellt sätt att berätta på med sitt sätt att sjunga. Men det här var vilken makalös tolkning. Helt blown away.
Men vad underbart. Vi är ju lite trötta efter alla de här veckorna, så du lyfter mig här nu. Det är underbart.
Det har du gjort, det är välförtjänt utav själv.
Jag tänker så här, för jag älskar ju musik också. Och jag tänker gärna på ett citat av Ylva Eggehorn. Hon har sagt så här: musiken är källan till språket. Kanske till och med Guds språk. Mm. Och det vill jag tro att det är så. Och jag funderar på, har musiken varit en väg för dig att uppleva att det finns något större än det som vi kan uppleva med våra sinnen? Liksom? Har det varit en väg för dig att uppleva Gud?
Absolut. Och än idag så är det väl ett av de sätten. Jag tror att det finns många sätt som man kan möta Gud på. Genom att bara sitta still upp och ner på en stubbe och absolut inte säga någonting. Det kan vara genom bön. Det kan vara genom att lyssna på någon annan som delar med sig av en reflektion från Bibeln eller någonting annat. Men jag har själv alltid haft väldigt nära till hands att hitta mötet med Gud och stilla mig genom just sång och genom just musik. Antingen genom att vara delaktig själv eller genom att lyssna till andra. Och apropå det här med att plocka ner garden, så det är den funktionen det har för mig. Att istället för att fundera på hur man står och hur man går och vad man har på sig och vem man är på jorden och sådär, så släpper man allt det där för en stund genom musiken. Och jag tror att det underlättar också att man släpper fokus på sig själv och väljer att rikta blicken och tankarna på någonting annat. Det som är större än en själv, det som är viktigare än en själv.
Det är skönt att få göra det ibland. Och nu till något helt annat. Känns som vi måste säga så. Vi får lämna musiken. Liksom. Ja, det går inte bara att direkt...
Och nu till KDs opinionssiffror. Ja.
Ja, nej, men vi ska prata miljö.
Ja.
Och så är det faktiskt. Och efter våren och sommarens extrem väder i Sverige och världen så har många fått upp ögonen för att klimatförändringarna, det är någonting som vi inte kan stoppa. Vi kan begränsa, vi kan bromsa, men vi kan inte stoppa. Vi måste anpassa oss till det. Och jag läser mig till att Kristdemokraterna är det parti som vill skära mest i miljöbudgeten som den ser ut idag. Och jag tänker så här, borde inte ett parti som KD stå i första ledet för en ökad satsning på klimat- och miljöpolitiken? Här finns ju tydligt den judisk-kristna etiken om människans uppdrag som förvaltare, vårdare av jorden och så.
Mm. Absolut. Dels så har det väl att göra med, jag har fått mycket frågor kring, ja, varför är inte detta det första ni tar upp? Ja. Dels så menar jag att det enda riktigt stora regeringskritiken jag kommer leverera här ikväll. Ni som tycker att det är jobbigt kan hålla för öronen nu. Men jag menar att det enskilt största misslyckandet under den här mandatperioden från den här sittande regeringen, det är sjukvården. Och därför sätter vi det i främsta rum. Och apropå detta med de här värderingarna vi lyfter fram så ofta, så menar jag att det är ett absolut huvuduppdrag att se till att sjuka som inte har en bädd att vårdas på faktiskt får det. Det är så extremt tydligt att det är vårt uppdrag. Så därför lägger vi så mycket tid och kraft på det. Men det är klart att miljön, klimatet, i och med att förvaltarskap och synen på att vi har inte ärvt den här jorden utav våra föräldrar, utan vi förvaltar den bara för nästa generation, för våra barn. Det är en grundpelare hos oss. Så att vi lägger väldigt mycket tid och kraft på miljö- och klimatfrågorna. Men det är väl kanske dags att slå hål på en annan myt i politiken. Den som lägger mest, och att man lägger mest pengar, det gör inte nödvändigtvis alltid mest nytta. Den här regeringen lägger nästan 1 miljard på en subvention, skattesubvention på elcyklar. Det är mycket pengar, men man ansåg sig inte ha utrymme för 1 miljard för att få bort köerna i vården. Och jag tror att de främsta insatserna vi kan göra för miljön och klimatet, det kommer inte i alla de satsningar som den här regeringen har lagt. Därför har vi skurit en del. Och istället så har vi då sagt att ja, men de största utmaningarna i Sverige, det handlar om att få ner utsläppen inom transportsektorn och inom basindustrin. Och då behöver vi fortsätta med grön skatteväxling. Vi gör en väldigt offensiv sån. Vi behöver genomföra mindre satsningar som underlättar för människor att välja grönare val i sin vardag. Men vi tror också att utöver sol- och vindkraft så kommer vi nog behöva kärnkraft ett bra tag framöver, om det är så att vi kommer behöva mer el framöver snarare än mindre el.
Men när läget är så allvarligt, varför inte öka eller åtminstone behålla storleken på klimatbudgeten, men givetvis spendera de där pengarna enligt er politik?
För att sjukvården är så illa däran. Och vi lägger betydligt mer än något annat parti på vård och omsorg i våran budget. Och jag menar att det går att göra väldigt mycket för miljön och klimatet också med de pengarna som vi lägger. Jag vågar till och med påstå att vi har en mer realistisk plan för att faktiskt... Alltså Sverige har ju ett mål om att vi ska få en helt utsläppsfri eller fossilfri transportsektor till 2030. Men hur ska det gå till? Ja, just nu så finns ingen realistisk plan för att nå det faktiskt. Tvärtom så finns det en stor risk att de som får betala priset för de insatserna, ja, det är barnfamiljer på landsbygden som är beroende av bilen, som inte har tillgång till tunnelbanestationer. Ja, som jag själv råkar bo på landet utanför Uppsala och har 4 kilometer att gå till bussen. Då är det plötsligt de som ska stå för Sveriges klimatomställning i form av att de inte kan leva sitt liv. Och det tror inte jag på. Det finns en annan väg. Men den bygger på att Sverige måste producera mer el, inte mindre el. Och jag ser hellre att Sverige producerar ett överskott på el genom kärnkraften som vi hellre kan exportera till exempel Tyskland så de kan stänga ner ett smutsigt kolkraftverk istället för den situationen vi har idag där vi riskerar att behöva importera.
Jag tänker att så här, jag ska göra ett litet experiment. Jag har en fundering och det gäller alliansen då å ena sidan. Du får rätta mig om jag har fel nu. Mm. Alliansen tror på att försöka få till gröna tekniklösningar utan att det inverkar på tillväxten och att först och främst arbeta för ett internationellt miljöansvar. Jag hör mycket det. Och så har jag de rödgröna å andra sidan. De betonar väldigt mycket beteendeförändringar här. Hur vi reser, äter, konsumerar och sådär. Men forskning visar ju att båda de här sakerna behövs, fast det är lite olika vid olika tillfällen. Både ny grön teknik, internationellt miljöansvar och beteendeförändringar på hemmaplan. Vi är många väljare som därför efterlyser en bred blocköverskridande miljöpolitik för att vår jord ska må bra. Kan du se att det skulle vara möjligt?
Ja, absolut. Och jag tror att man ska se att så som ni röstar i valet så kommer det inte att vara helt givet hur svensk politik ska föras framåt. Det kommer inte vara ett parti eller ett block som får över 50%. Tror jag inte. Jag hoppas fortfarande, men jag tror inte det. Och det kommer att göra att man kommer att behöva sluta breda överenskommelser i flera politiska frågor. Och miljö- och klimatfrågan kan vara ett sånt område. Men man ska komma ihåg att Sverige ska inte på något vis liksom luta sig tillbaka eller dra ner på takten i miljö- och klimatarbetet. Men vi ligger alltså i framkant i mätning efter mätning i mätning i världen. Vi är världsledande. Men ibland på den svenska debatten så låter det som att lösningen på utsläppsproblemen det är om vi alla går över och äter halloumi 365 dagar om året. Och jag är en stor vän av halloumi. Jag tycker det är väldigt gott. Men det kommer bara påverka så mycket. Sen är det andra delar som skulle kunna få ner utsläppen betydligt mer. Vi har också en tendens att ibland ställa så höga miljökrav i Sverige att vi konkurrerar ut oss själva. Och för att bli väldigt konkret då, den svenska jordbruket. Vi ställer så höga krav på våra svenska bönder att de får lägga ner sin verksamhet. Och istället så har vi svenska sjukhus och äldreboenden och skolor som då importerar in kyckling från Thailand. Vad tror ni att det gör med utsläppen? Så det gäller ju att hålla en balans i när man ställer sina höga krav. Att man inte slår ut sig själv och slår knut på sig själv och istället ökar utsläppen i en annan del.
Tack, Ebba. De senaste åren så har flera tusen afghaner och iranier döpts i församlingar i Sverige. Och de som lyckats övertyga Migrationsverket om att de har funnit en kristen tro, de har goda skäl att beviljas asyl. Men att övertyga Migrationsverket har varit oerhört svårt. De som bestämmer i frågan på Migrationsverket har ingen teologisk utbildning och har i många fall inte ens träffat en sökande. Och frågorna till konvertiten har varit avancerade kyrkohistoriska bibelkunskapsfrågor som jag tror du och jag inte skulle kunna svara på faktiskt. Inom de flesta områden idag så väger ju expert- och sakkunnighetsutlåtanden väldigt tungt då det ska bedömas. Men tydligen inte när det gäller om en person har en religiös övertygelse. Varför sker bedömningen på det här sättet när det gäller kristna konvertiter?
Ja, Jag kan inte svara på det fullt ut, ska jag säga. Jag har följt några fall nära min familj och i min bekantskapskrets. Och jag måste säga att jag är chockad över en del av de historier jag har fått höra. Otroligt kränkande utfrågningar och beslut som är väldigt svårt att förstå. Jag tror att en anledning till det har att göra med att i vissa delar av vårt fantastiska land så lider vi lite grann av någon slags religionsanalfabetism. Vi kan inte religion på det sättet som vi borde. Vi klarar inte av att förhålla oss till allt det som är gott, allt det positiva med att människor har en tro. Och ibland så klarar vi då inte av att bejaka det, och i vissa fall så klarar vi inte av att markera mot avigsidorna, förtrycket, det som har gett utrymme för väldigt mycket negativa delar av religionen. Vi klarar inte att hantera någon av de bitarna. Men ta bara det exemplet som vi hade inte så långt härifrån, där Migrationsverket kallade två vanliga kyrkor för sekter. Då var det min gruppledare Andreas Karlsson som gick ut och krävde svar i riksdagen från ansvarig minister vad man vidtog för åtgärder för att Migrationsverket skulle styra upp det här. Och det visar ju på en grundläggande okunskap inom Migrationsverket som gör att väldigt många människor har hamnat i kläm. Väldigt många konvertiter har inte behandlats på det sättet som de borde.
Och här inne så sitter många människor som har personliga relationer med konvertiter som idag lever i stor osäkerhet. Har funnit en varm församlingsgemenskap, fått en personlig erfarenhet av kristen tro, kallar sig kristna, men de har inte alla den här detaljkunskapen då. Och så får de avslag på grund av bristande kunskap. Har du någon sån där konkret sak? Hur vill Kristdemokraterna arbeta på en förändring? Ska ni ryta till igen? Precis som du beskrev skedde här för ett tag sedan. Mm.
Vi har rutit till, och vi kommer att ryta till igen tills vi får ordning på det här. Men jag tror också att någonting konkret som skulle behöva förändras hos Migrationsverket handlar om tolksituationen. Vi vet att den är väldigt svår, men det finns exempel där tolkar dels har gett uttryck för att de inte har uppskattat att den personen som de tolkar för har konverterat. Det är inte en trygg och rättssäker situation. Vi har också haft exempel på där man har som sagt ställt helt irrelevanta frågor. Frågorna har inte alltid förstått, och man har tolkat det här fel. Och sen så är det någon annan som efteråt, som inte ens har varit med vid intervjusituationen, som ska läsa utifrån en utskrift och göra en bedömning. Och där sker det väldigt mycket glapp i överföringen. Och där skulle vi vilja se att man hade några som var särskilt utbildade inom vissa områden för att klara av att göra bättre bedömningar. Och så får man hellre se till att fallen blir hanterade rättssäkert av personer som har särskild kompetens för att kunna göra den här typen av bedömningar. Och att man kan göra det i grupp i större utsträckning.
Det finns ju också utsatta grupper, konvertiter men också hbtq-flyktingar, kvinnor och flickor som flyr undan hedersförtryck och så. Och nu sa du innan att KD kan tänka sig att skydda de här grupperna genom att återinföra synnerligen och ömmande omständigheter som en grund för asyl. Mm. Den hälsningen tar vi med oss. Mm. Och nu då, vi alldeles strax måste avsluta, så kommer tre snabba frågor som kräver tre snabba svar. Okej?
Ja, det låter som att det kommer att vara en svår uppgift. Ja.
Vilken fråga är du mest trött på att få?
Hur ska ni klara er? Vi gör ju inte det här för vår egen skull. Det här valet handlar inte om KD. Det här valet handlar om huruvida människor kan känna att de kan lita på Sverige eller ej. Om de kan lita på välfärden. Om vi klarar av att stå upp för medmänsklighet och frihet ihop.
Och vad är ditt största problem just nu?
Just nu har jag inte så mycket problem faktiskt. Jag saknar min familj.
Och då kanske nästa fråga är given. Men känn dig fri att svara som du vill. Vad är du mest tacksam för just nu?
Just nu skulle jag väl säga att det finns så många sammanhang där människor är beredda att ge utav sin tid helt gratis. Det märks inte minst under en valrörelse. Alltså mitt eget parti har över 20 000 medlemmar. Där det är så många som jobbar helt ideellt. Som inte förväntar sig en krona tillbaka för alla de timmar de lägger på demokrati. Men också sådana här sammanhang. För mig är det lite hedersamt att få lov att nu bli en del av en fantastisk historia som Vårgårdamötena är. Och det här är ett sådant sammanhang som gör en insats för demokratin och för ett bättre Sverige. Som just bygger på att människor är beredda att bara ge av sin tid. Så mycket vi mäter i pengar och vad man kan köpa och inte. Men det finns ett enormt värde i människor som bara är beredda att vara, bara är beredda att ge av sin tid.